Ja, som sagt, första advent. Men vad betyder advent? Och ser man runt sig så kanske man tänker att ja, advent betyder att julen är på kommande. Tomten är på kommande, julklapparna är på kommande och släkten är på kommande. I år blir det bara 20 max. Ja, advent så betyder ankomst. Men det är nog inte tomten som kommer. Och det är inte heller att julklapparna kommer som vi firar. Och det är inte heller inte ens det att släkten kommer. Även om många av oss ser fram emot att få ändå träffa familj och släkt. Utan det är precis som Rebecka sa här. Det är ju Jesus som kommer. Han kom och han kommer. Vi firar och vi väntar. Under advent. Vi firar att han kom. Och vi väntar att han kommer. Och det här är två ankomster som kommer att se väldigt olika ut. Och nu tror jag att du vet ganska mycket om Jesu första ankomst. För det är ju det här som du har hört i julberättelserna i söndagsskolan. I de där jultablåerna i skolan och i julsångerna i kyrkan. Du vet ganska mycket om Jesu första ankomst. Men vad vet du om hans andra ankomst? Den där som ligger framför. Och det finns några intressanta saker eller perspektiv när det handlar om de här Jesu ankomsterna som jag tycker att du behöver se. Och det handlar igen om de där stora pusselbitarna. Du vet, om du knåpar på med de där små bitarna i ditt julpyssel. Jag brukar lägga pussel varje år. Och om du knåpar på med de där små bitarna så kan du ha svårt att få dem riktigt på plats. Att du behöver börja med stora bitar först, så har du lättare med resten. Och ikväll så vill jag ge dig två stora pusselbitar i julpusslet. Adventstexten så den handlar ju om att Jesus rider in i Jerusalem. Och Matteus, Markus och Lukas så beskriver allihopa den här berättelsen. Och ni kan ju den. Hur folkskaran hyllar Jesus. De rullar ut röda mattan. Eller mantlarna. De viftar med palmer. Och så sjunger de just det här som jag sjunger ikväll. Hosianna. Och Hosianna så betyder fräls oss. Rädda oss. Så Jesus han hyllas av folkskaran på samma sätt som han hyllar en kung som är på väg in i en stad. Och Matteus han lyfter fram i sin beskrivning det här profetiska i det som sker. Han ser att det är urgamla profetior som går faktiskt i fullbordan mitt framför folkets ögon. Därför att Israels folk så har fått löfte från Gud om att en dag ska det komma en kung som ska sitta på Davids tron och regera för evigt, för all framtid. Och ni som har läst Bibeln, gått i söndagsskolan, ni kommer ihåg att David, han var ju Israels andra kung. Utvald av Gud på ett alldeles speciellt sätt för sitt konungsliga uppdrag. Men Gud lovar att det ska i framtiden komma en kung från Davids hus och släkt som ska för evigt sitta på tronen. Och den här kungen som ska befria folket från allt förtryck, från fiende folken som bara pressar på, från slavok som de har lytt under. Och nu ska vi veta att det här är ett folk som har lidit genom liksom hela sin existens, genom hela folkets historia. Och du och jag, vi kan ha lite svårt att förstå oss på vad då förtryck och ok. Därför att vi upplever så otroligt lite av det i vårt land. Ja, men vi tycker att vi har haft ett corona-ok det här året. Och vi suckar och tycker kanske att ja, det är begränsningar, det är restriktioner. Folk säger, liksom, myndigheter säger vad vi får göra, vi får inte göra det. Och vi känner oss lite så där inträngda. Men vet du, det är nog ett väldigt lätt ok eller enkelt ok i jämförelse med många, många folk har liksom upplevt före oss och också idag i vår tid lever under. Ja, men går vi några generationer tillbaka i vårt eget land så vet vi att våra förfäder levde i 108 år under ryskt välde. Och det var många som bad att Gud skulle liksom ge frihet till vårt folk. Att vi skulle få vara ett fritt folk, få styra själva över vårt eget land. Gud har gett oss frihet och det ska vi inte ta för givet. Men Israels folk, så de lever med de här löftena att Gud en dag ska sända en kung som kommer att komma in på scenen och kommer att krossa de här bojorna, kommer att befria folket och sen så ska det bli fred. Fred och frid ska bestå i landet. Och dessutom så har profetiorna, de har varit väldigt specifika och sagt att den här kungen så ska komma från Betlehem. Och nu kommer vi att läsa ganska mycket Bibeln ikväll. Jag hoppas det är okej för dig. För det är det som vi grundar vår tro på och det är det vi samlas runt. Mika, en av de här små profeterna i Gamla testamentet, han var inte liten men hans bok är ganska liten. I kapitel 5, vers 2, så läser vi en profetia om den kommande Messias. Men du Betlehem Efrata, som är så liten bland judatusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Och i det tidigare kapitlet, kapitel 4 och vers 7, så läser vi: jag ska göra de haltande till en rest. Alltså det judiska folket har ju gått igenom väldigt, väldigt mycket av förintelse, av förföljelse. Och utplåning. Men Gud lovar att det där de haltande, det ska finnas en rest. Och jag ska göra de fördrivna till ett mäktigt folk. Och Herren ska vara kung över dem på Sionsberg från nu och till evig tid. Och i nästa vers så talar Gud till Jerusalem och säger: till dig ska det komma. Det forna herraväldet ska komma. Dottern Jerusalems kungadöme. Så det är väldigt tydligt att det talas om en kung och ett kungarik, ett kungadöme som ska komma. Och att faktiskt Herren själv ska vara kung i det riket. Och vara kung till evig tid. Men vi går tillbaka till Jerusalem. Och det som sker där i adventstexten. Påsken står för dörren. Och det är massor med folk i rörelse på Jerusalems gator. Och när Jesus rider in i staden så finns det de som ser. Det är inte bara Matteus som ser. Utan det finns de som ser den här profetiska uppfyllelsen av det som Gud har lovat långt tidigare. Och det finns de som ser det här, att den här kungen som man har väntat på i århundraden, att han är här. Att han är på väg in i Jerusalem. Att tiden nu är inne. Guds klocka har klämtat. Och tiden är nu inne. Och liksom himlens konung gör entré i Jerusalem. Och Matteus, han påminner folket och sina läsare om ännu en profetia. I Zakaria bok, kapitel 9 och vers 9 så läser vi: Fröjda dig stort, dottern Sion. Sion så används som benämning för staden Jerusalem. Ibland används Sion om hela folket. Och nu säger Gud: Fröjda dig stort, dottern Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Och det här säger Sakaria 500 år innan det sker. Så tala om precision i profetiorna. Att Jerusalem, din kung, ska komma och han ska rida på en åsna. Och så har vi då Mika som säger att han ska vara från Betlehem. Och vi har flera andra sådana specifika profetior, men vi kan inte ta tid att läsa alla. Men han ska komma från Judas stam, från Davids hus och släkt. Men det är en sak som inte riktigt stämmer. Ja, det stämmer i enlighet med profetiorna. Men en kung så red vanligtvis inte på en åsna då han gjorde liksom entré i en stad. Han red på en häst eller en kamel. Det finns en annan kung i Bibeln som red på en åsna. Och det är Salomo, ni vet, Davids son. När han blir smortig kung så läser vi att han red på sin fars Davids åsna. Men annars så brukar kungarna göra entré på häste. Varför rider inte Jesus på en häst om han nu är kung? Ja, men här kommer kungen från himlen. Varför gör inte Guds kung? Ja, men som det har profeterats om, som folket väntar på. Varför gör han inte entré på en vit ståtlig häst med majestät, med makt, med ära och med myndighet som liksom visar hans position att vem han är som kommer? Får jag glänta lite på dörren till Bibelns sista bok? Där läser vi om en kung som rider på en vit häst. Håll dig i minne. Vi ska återkomma till det. Men den här berättelsen, så den säger vidare att folket breder ut sina mantlar på marken framför Jesus. Och det säger någonting om deras förväntningar på Jesus. Därför att det här gjorde man när en kung utropades. Till exempel andra kungaboken 9 så berättas om när Jehu blir smortig kung. Så berättas det att de här som står runt omkring honom, om de nu är officerare eller vad de nu är, men det står att de tog genast av sig sina mantlar och lade dem under honom på trappan. Och de blåste i hornet och så ropade: Jehu är kung. Och på det här sättet så erkänner man den här kungens överhet, Jehus överhöghet. Och detsamma sker när Jesus rider in i Jerusalem. Folket tar av sig sina mantlar och så breder de ut dem framför Jesus. Och på det sättet så erkänner man att Jesus, man bekänner att Jesus är vår kung. Så vi ser att det finns förväntningar på att Jesus är kungen som ska inta Davids tron och regera. Några dagar senare så fängslas Jesus. Ställs inför rätta. Döms till döden. Och han dör som en förbrytare. Är det konstigt om folket eller det i hjärtan finns en tvivel eller frågor, många frågor? Att vad är det som sker? Ja, men de här som hade satt sitt hopp till honom, hur gick det så här? Var han då inte den som himlen hade utlovat? Var han inte Israels kung? Och nu vill jag att du ser två stora pusselbitar i Guds plan för att rädda och frälsa världen. Den två roller, två ankomster. Den lidande Messias och den regerande Messias. Frälsaren och kungen. Lammet och lejonet. Åsnan och hästen. Två ankomster. Två olika uppdrag eller roller. Och folket i Jerusalem, de hade missat de här profetiorna om den lidande Messias. Om lammet som ska slaktas för världens synder. Att deras synder först måste utplånas, betalas. Det finns flera profetior om det också. Ja, men vad hade Jesaja sagt? Vi kan titta på det. Jesaja 53. Från vers 6 framåt. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad. Men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas. Som ett får som är tyst inför den som klippade. Så öppnade han inte sin mun. En beskrivning av den lidande Messias 700 år innan Jesus dör. Och så har vi psalm 22 som David skriver. Också det får David får se in i framtiden. Och han får en uppenbarelse av den kommande Messias. Vers 1. Min Gud, varför har du övergett mig? Är orden bekant? Vem var det som sa det? Det var ju Jesus när han dog. Min Gud, varför har du övergett mig? Vers 17, psalm 22. Mina händer och fötter har du genomborrat. Och vers 19. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädsel. I detalj en beskrivning av det som sker när Jesus dör. Kanske hade de inte missat profetiorna. Kanske kom de ihåg vad som stod skrivet om den kommande Messias. Men de hade så oerhört svårt att få ihop bilden av ett lamm som slaktas med en kung som ska härska och regera. Hur ska man få ihop den bilden? Men jag vill lyfta fram några saker. Du kommer ihåg Johannes döparen. När han introducerar Jesus på scenen. Jesus har liksom vuxit till sig och nu ska hans offentliga verksamhet börja. Och Johannes är den som ser honom komma och ska introducera honom för folket i Jerusalem. Vad säger han? Se Guds lamm som tar bort världens synd. Se Guds lamm. Han säger inte se kungen som kommer. Och så minns du att när Jesus föds så lades han i en krubba i ett stall. Inte i ett kungapalats. Var ska Guds lamm födas om inte bland de här offerlammen som ska slaktas i templet, offras i templet? Och vem var de här första som får höra de här glada nyheterna om att Jesus har fötts? Och det var herdar. Jag minns att jag förra julen i en julandakt försökte jag belysa det här. Hur de som var med födde upp och vakta och vaka över de lammen som en dag skulle bli offerlamm i templet. Att herdarna var de första som fick de här glada nyheterna att Jesus är född. Men vad var det änglarna sa till dem? Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Ingenting om att en kung har fötts, utan en frälsare. Men så har du de vise männen som kommer från östern. Vad frågar de efter? Vi läser så här, Matteus 2. Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. Ja, men de frågar inte efter en frälsare. De frågar efter en kung. Och så har vi Josef och Maria. Maria, förlovad med Josef, hon får besök av ängeln Gabriel. Som säger: var inte rädd, Maria. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Alltså, wow. Vilket löfte att få föda en son. Men inte ett ord om att han ska vara frälsare. Hon ska få föda en son som ska inta Davids tron och vara kung för evigt. Josef, han får också besök av en ängel. Han är förlovad med Maria. Och jag menar, det är inte, man behöver nog ett änglabesök. Om Maria blir gravid innan de gifter sig, och dessutom så har Josef ingenting alls att göra med det. Så då behövs det åtminstone ett änglabesök om man ska bevara friden i sinnet, tänker jag. Och så kommer en ängel till honom. Och vad får Josef höra? Hon ska föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Inte ett ord om att han ska vara kung. Båda får veta vilket namn de ska ge gossen. Men den ena får veta att barnet ska sitta på tronen och regera för evigt. Den andra så får veta att han ska frälsa folket från deras synder. Och nu har jag ingen aning om de berättar för varandra i detalj vad änglarna har sagt till dem, ängeln har sagt till dem. Eller går de med, kanske till och med olika förväntningar på barnet som ska komma? Jag vet inte. Men jag hoppas att Josef har berättat åt Maria. För annars så tänker jag att hon skulle ha varit en av de här som skulle ha gått hem från Golgata den där dagen. Med många, många frågor i sitt hjärta. Och väldigt svårt att få pusselbitarna att passa i det pussel som Gud hade gett henne. Så vi ser hur himlen hela tiden laborerar med olika perspektiv. Flera roller, flera uppdrag och flera tidsperspektiv. Men visst fanns det de här som förstod och såg vad som hände. Att Jesus måste lida och dö. Åtminstone om de inte riktigt fick ihop det genast, så uppenbara nog den helige ande för dem att det här var vägen som Jesus måste gå. Och Petrus till exempel, han gör ju väldigt klart en gång för alla för Jerusalems folk. När han predikar på pingstdagen, apostlagärningarna 4, så säger han väldigt klart och tydligt: hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Och människor kom till tro på att Jesus hade dött för deras synder och att han var den utlovade Messias, men att han måste dö. Och vi har vi har en mängd. Den här skaran bara växer och växer. Vi har lärjungarna, vi har första hedningen Cornelius som kommer till tro. Vi har Paulus som får en väldigt, väldigt djup uppenbarelse över försoningen genom Jesus Kristus. Och vi har studerat Romarbrevet här i Sion väldigt mycket under årens lopp. Vad Jesus har gjort, Paulus, så det här delar det här både till sitt eget folk och till hedna folken. Så visst fanns det de som fick tag på det här att Jesus behövde dö och att han har försonat våra synder. Och det jag vill säga idag och dit jag vill komma, det är en uppmaning till oss på tre olika nivåer. Har som rubrik för dagens predikan, välkommen Jesus. Och min första uppmaning till dig så är den här: välkomna Jesus som frälsare. Välkomna Jesus som frälsare. Du behöver först välkomna Jesus som frälsare innan du kan välkomna honom som kung. Du behöver först bekänna Jesus som frälsaren innan du kan bekänna honom som din kung som kommer. Du behöver först se lammet som blev slaktat för dina synder innan du kan se lejonet som strider för dig och som segrar. Välkomna Jesus som frälsaren. Och det är ju det här som julens evangelium handlar om. Att ta emot julens gåva. Jesus Kristus, världens frälsare. Och sen den andra utmaningen. Välkomna honom som herre. Det vill säga, bli en lärjunge. Att du inte bara ber en frälsningsbön med dina läppar, utan du gör som de här första lärjungarna. De valde att bli lärjungar. De valde att följa honom. De valde att göra honom till sin mästare och rabbi. Och vad man lärjunge till en rabbi, så det här, så man var väldigt intresserad av och väldigt lyhörd för hans undervisning. Vad han lärde, vad han undervisade. Ens målsättning, det var att bli lik sin mästare. Så min utmaning till dig idag, bli inte bara en som bekänner Jesus med dina läppar, utan låt honom bli herre i ditt liv. Där du underordnar dig Jesus Kristus som din herre. Där du underordnar dig hans undervisning. Du lyssnar till vad han lär och undervisning om sitt rike, hur hans rike fungerar. Där du lyssnar till hans värderingar och implementerar det i ditt eget liv. Det är det som lärjungaskap handlar om. Och vi kan ta ett bibelställe där ännu. Matteus 7 och 21. Det är Jesus som säger så här: inte alla som säger herre, herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelska faders vilja. Jag tycker det är väldigt tydligt att det är liksom inte bara de här läpparnas ord och bekännelse, utan det är det liv vi lever. Att vi gör hans vilja. Och det tredje, välkomna Jesus som kung. För det är ju så här, och det här är ju det fantastiska, att det kommer en fortsättning. Att Jesu uppdrag inte ännu är liksom slutfört. Frälsningsuppdraget, det är slutfört. Det behöver inte läggas till någonting till det Jesus har gjort. Och det har vi nog hört så många gånger i den här kyrkan. Och senast förra söndagen så fick du höra en mycket, mycket god undervisning om vad Jesus har gjort för dig. Och det tåls att gå tillbaka och lyssna på den gång på gång. Men det följer en fortsättning. Samma Matteus som såg den här profetiska uppfyllelsen när Jesus rider in i Jerusalem den här dagen, så samma Matteus så säger i kapitel 24 och vers 30: Människosonen ska komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Här handlar det inte om att komma ödmjukt ridande på en åsna, utan han ska komma med makt och med makt och härlighet. Och det kommer att vara en helt annorlunda ankomst än den första ankomsten. Det kommer att vara en ankomst i majestät, i glans, i ära, liksom i power. Och alla kommer att se hans myndighet och hans ära. Och det finns ingenting, det finns ingen kungs ankomst som kan jämföras med Jesu ankomst. Och låt mig här i avslutningen få glänta lite på dörren till Bibelns sista våg. Och lite titta in i vad det är som sker där ovan. Uppenbarelseboken, en fascinerande bok om det som väntar. Och Johannes, han får ju i en syn se in och blicka in och beskriva lite av det han ser. Och han får bland annat se en bokrulle. Och förstår att det här är en oerhört viktig bokrulle. Och det finns någonting skrivet i den där som behöver uppenbara sig. Och han hör en väldigt ängel utropa det här: vem är värdig att öppna bokrullen? Och Johannes, han tittar sig omkring där i himlen och ser att ingen är värdig att öppna bokrullen. Ingen träder fram. Inte ens de högsta änglarna, de som är högst i hierarkin, stiger fram. Och det här smärtar Johannes. Och han gråter. Men så får han höra en röst som säger, Uppenbarelseboken 5 och vers 5: gråt inte. Se lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill. Och här har vi lejonet som kommer in på scenen. Med majestät. Den, lejonet är en bild på en kung. Med makt, med majestät. Vi brukar ju tala om lejonet som är kungen i djungeln. Kungen över alla djuren. När lejonet träda fram, så då är nog alla andra väldigt små. Och den här bilden så använder Bibeln för att beskriva Jesus Kristus när han står där inför tronen. Och så fortsätter Guds ordet, bibelordet, så här: och jag såg i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och de äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Nu förenas lejonet och lammet i samma Jesus Kristus. Det hade sju horn och sju ögon som är Guds sju andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen föll de fyra varelserna och de 24 äldste ner inför lammet. Var och en hade en harpa och skålar av guld fulla med rökelse, som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Här ligger de äldste, har fallit ner på knä inför lammet och vittnar om vad Jesus har gjort med folken, med nationerna, med dig och mig. Och du har gjort dem till ett kungarike och de ska regera på jorden. Hur intressant det här sista. Tillsammans med lejonet av Juda. Kapitel 11, vers 16. Där faller de äldste ner igen på sina ansikten inför tronen och säger, utbrister: vi tackar dig, Herre Gud allsmäktig, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och är nu är kung. Och så går vi till kapitel 19, vers 11. Där ändras scenen. Johannes säger: och jag såg himlen öppen och se en vit häste, och han som satt på den heter trofast och sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv, och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds ord. De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt rent linne. Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med. Han ska styra dem med järnspira, och han trampar i Guds, den allsmäktige, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: kungarnas kung och herrarnas herre. Och så följer en beskrivning av hur Jesus, eller kungen på den vita hästen, slutgiltigt besegrar Satan och mörkrets rike. Det är fantastiska ord som vi får läsa i Bibelns sista bok. Det talar inte om ett lamm som är ödmjukt och tyst, utan det talar om en kung som tar strid för sitt eget folk och alla de som tillhör honom. Ett par bibelställen till. Psalm 72 säger om kungen, den kommande kungen: han ska bära frid åt folket. Han ska skipa rätt för de förtryckta bland folket. Han ska frälsa de fattigas barn och krossa förtryckaren. Och vers 8: han ska härska från hav till hav, från floden till jordens ändar. Alla kungar ska falla ner för honom. Alla folk ska tjäna honom. Alla kungar ska falla ner för honom. Alla folk ska tjäna honom. Och Jeremia 23, vers 5: han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Här finns ett löfte för Israels folk att han ska vara deras kung. Men inte bara deras kung, utan han ska vara kung över hela jorden, säger Guds ord. Och Jesaja så talar ännu om att svärden ska läggas ner. Folk ska inte mer öva sig för krig. Bibeln beskriver honom som en fridens kung som tar över och som regerar med rättfärdighet, med rättvisa, och fred ska råda. Jag vet inte hur du ser på framtiden. Kanske oroar du dig för framtiden. Kanske du som är ung och du blickar framåt. Alla hotbilder som målas upp idag. Det är virushot, det är klimathot, det är globala hot. Och det är ganska mörk framtidsbild som målas upp över vår värld. Men jag ber att den helige ande riktigt ska få öppna upp det här perspektivet för dig idag. Vet du, det finns en ljus framtid. Det finns en ljus framtid för dig och mig. Det finns en ljus framtid också för vår värld. Så den här adventstiden, lyft din blick bortom det här som målas upp, de här virushoten, globala hot. Lyft din blick bortom det där. Se längre. Förenas med Johannes i hans perspektiv och med profetiorna i Guds ord som talar om att kungen är på väg. Och vet du, då och jag, vi behöver få tag på det här. Vi behöver få tag på att kungen, fridens kung, är på väg. Vår kung är på väg. Så när vi firar advent, vi minns och vi gläds över att han kom som frälsare. Men våra hjärta, jag hoppas att ditt hjärta verkligen fröjdas och gläds över att kungen är på väg. Så gör dig redo för att möta kungen. Och som jag sa här tidigare, att du behöver först välkomna honom som, vi kan ta sista bilden, låta den ligga på en stund. Välkomna Jesus som frälsare i ditt hjärta och välkomna honom som Herre. Har du välkomnat Jesus som frälsare, så vet du att du med stor frimodighet och glädje en dag du får se fram emot det där, att vara med och välkomna honom som din kung. Vilken glädje, vilken fröjd. Vi vet inte när. Frågar du mig? Jag kan inte svara. Vi vet inte när. Vi vet bara att vi är långt, långt närmare den dagen idag än vad vi var när Bibeln skrevs. Men vi behöver ha med det här hoppet. Bibeln säger att vi ska trösta varandra med de här orden. Att kungen är på väg. Vi ska be tillsammans. Och jag vill verkligen utmana dig. Om du finns som vet att du har inte ännu välkomna Jesus som frälsaren. Och verkligen tagit emot förlåtelsen för dina synder. Och bekänt honom som Jesus och som frälsare och Herre i ditt liv. Det är det viktigaste beslutet du behöver få göra. Så har du inte gjort det tidigare, så gör det den här kvällen. Dröj inte, utan låt det här få bli en jul när du tar emot julens allra största gåva. Och då kan du, kanske du sitter hemma i soffan eller är här i kyrkan, men be en enkel bön. Jag ber en frälsningsbön och du får bara tyst för dig själv där du sitter, så kan du be med i den här bönen och veta att himlen lyssnar den här stunden.